kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Made by Podster.
Du lyssnar på Mordhistorier från Polen med mig, Moa Stefansdotter. Det här avsnittet handlar om Katarzyna Sowada. Det är en kall november eftermiddag. En mulen himmel skymmer Krakow. En mamma väntar på sin dotter Kasia på gatan. Mamman tittar på sin klocka. Tiden går, men Kasia dyker inte upp. Mamman får en dålig känsla. Kasia är aldrig sen. Ångesten sköljer över henne där hon står och väntar i kylan när eftermiddagen övergår i kväll. Någonting är fel. Hon kan känna det i sina ben. Kasia dyker aldrig upp. Och under de följande månaderna lever mamman i ständig ovisshet om var hennes dotter befinner sig. Tills hon en dag på våren får ett fruktansvärt meddelande från polisen. Det finns vissa brott som helt enkelt chockerar oss. De sjunker djupt in i våra minnen och håller oss ibland vakna om nätterna. Det är dessa historier som man inte glömmer och som man alltid är ivrig att höra om det finns nya ledtrådar. Det här brottet är ett av dessa brott. Detta har varit ett uppmärksammat brott under de senaste 20 åren. Det har chockerat inte bara Polen, utan hela världen. Det har fångat FBIs uppmärksamhet och många världskända specialister inom rättsmedicinsk vetenskap. Detta är ett unikt polskt fenomen, trots dess internationella erkännande. Men än idag lämnar det fortfarande fler frågor än svar. Trots att gärningsmannen, enligt uppgift, redan är häktad. Kasia. Jag vill börja med att berätta om Kasia. Kasia växer upp i ett Polen efter det kalla kriget. Muren har precis rivits och saker och ting förändras snabbt i det polska samhället. Det är första halvan av 1990-talet och Kasia är precis på väg att ta examen från gymnasiet. Hon är ensambarn och bor i Krakow i stadsdelen Pradnik-Servoni med sina föräldrar Antoni och Bogoslava. Kasia är en lång flicka med blek hy, blå ögon och naturligt brunt lockigt hår. Kasia gillar inte uppmärksamhet. Oftast bär hon dämpade, baggy, mörkfärgade kläder. Klassiska jeans och spetsskor med plattsula. Hon väljer praktiska kläder och bekvämlighet. Särskilt eftersom hon tycker om att ta promenader ute i alla väder. Vissa tycker att hon liknar en ung Janis Joplin, vilket Kasia själv är ganska smickrad av. Människor i Kasias närhet beskriver henne som en varmhjärtad, hjälpsam och pålitlig tjej som man alltid kan räkna med. Hon är tyst och introvert och har inte så många vänner. Men hon står sin familj mycket nära. Särskilt sin pappa Anthony. Hon och hennes mamma, Bogoslava, kommer bra överens och delar många intressen. De diskuterar filmer, pjäser och böcker i timmar och timmar. Kasia är mycket intelligent och påläst. Hon har lätt för att lära sig nya saker. Hon tycker om att studera och gå i skolan. Hon uppnår goda resultat med minimal ansträngning. Allt hon läser kommer hon ihåg. Kasia älskar djur, särskilt hundar. Som barn drömde Kasia om att få en egen hund. Men hennes mamma tillät inte detta. Hon tyckte att det var ett för stort ansvar. Men som en kompromiss gick hon med på att låta Kasia ha några fåglar. Kärleksfåglar, för att vara exakt. Kasia älskar den gamla delen av Krakow, Rynik Glovny. Hon besöker ofta Hetmans bookshop vid Stora torget. Hon köper ofta fantasyromaner och besöker ofta biografen Passas för att se de senaste sci-fi-filmerna. Kasia och två av hennes vänner gillar också att gå till musikbutiken på Spetslana Street. Där köper de kassetter och vinyler till sina samlingar. Artister som Genesis, Enya, Kate Bush och Queen pryder hyllorna i Kasias rum. Hennes favoritband, The Grateful Dead. Sista gången hon besöker butiken gör hon en stor beställning av skivor som ska hämtas ut under de kommande veckorna. Kasia älskar också naturen och gillar att vandra. Det är ett sätt för henne att koppla av och ta en paus från vardagen. Kasia introducerade sina föräldrar till vandring och de följer ofta med henne ut på utflykter. En dag övertalar Kasia sin pappa, Anthony, att följa med henne ut. Kasias pappa råkar ut för en olycka. Han faller ifrån en klippa och bryter ryggen. Han överlever olyckan, men detta blir början till en rad ytterligare hälsoproblem och sjukdomar. Kort efter fallet, 1996, dör Anthony, endast 49 år gammal. Detta är en stor sorg för Kasia. Hon känner skuld för hans död och kan inte förlåta sig själv. Denna skuld och sorg driver henne in i en depression. Hon försöker till och med begå självmord, men hittas av en vän som lyckas rädda henne. Efter faderns död förändras Kasia märkbart. Hon blir ännu mer tillbakadragen och har perioder av eufori som varvas med depressiva perioder. Kasia börjar på universitetet vid 21 års ålder. Hon går i sin mors fotspår och pluggar psykologi. Hon hoppar dock av efter första terminen. Året därpå söker hon in till historia, men hoppar även av denna utbildning. Nu vill hon studera religionvetenskap vid Jagiellons universitetet. På universitetet har hon svårt att hitta vänner. Hon sitter alltid längst bak i klassrummet och deltar inte i diskussioner. Det bör också tilläggas att det under dessa år var väldigt svårt att komma in på universitet i Polen. Rekryteringen gjordes på både betyg från avgångsproven samt resultaten från inträdesproven till själva universiteten. Båda två var ganska svåra. I dessa prov var man också tvungen att visa upp detaljerade kunskaper inom det ämne man sökte till. Särskilt psykologi var ett mycket svårt ämne att komma in på under den här tiden. Kasia blev dock utan svårigheter antagen till 3 olika program. Alla vid första försöket. Torsdag den 12 november 1998 är Kasia 23 år gammal. Hon har nu studerat religionskunskap i några veckor. Föregående dag var en ledig dag från arbete och undervisning. Detta var Polens självständighetsdag. Ganska många av Polens invånare åker iväg på en semester under just denna helg. Det är typiskt novemberväder. Dimmigt och kyligt. Kasia gör sig redo som varje morgon. Hon har en marinblå polotröja och svarta jeans på sig. Hon tar på sig en marinblå jacka med huva och metallspännen. Hon sätter på sig sina svarta läderstövlar och kastar en läderryggsäck över ryggen. Hon säger hej då till sin mamma och går iväg till skolan. Kasia har varit på väldigt gott humör på sistone. Håller hon kanske äntligen på att komma ur sin depression? Hon har färgat håret blont, glädjen i ögonen är tillbaka och hon har gått ner i vikt. På eftermiddagen har Kasia terapi, något hon gått till sedan Antonis död. Psykologmottagningen ligger i Krakows östra distrikt, så det tar ungefär 45-50 minuter att ta sig dit med kollektivtrafik. Kasia och Bogoslava, Kasias mamma, har bestämt att de ska mötas upp direkt efter mötet. Bogoslava väntar på Kasia utanför kliniken. Tiden går. Mötet borde vara slut nu. Kasia dyker inte upp. Bogoslava börjar undra vad sin dotter tagit vägen. Kasia kommer inte, så hon åker hem igen. Kanske är hon redan hemma. Kanske var hon inte ens på terapin idag. När Bogoslava kommer hem blir hon dock besviken. Kasia är inte hemma. Det är sent, mörkt och kallt. Ingen Kasia i sikte. Mobiltelefoner var sällsynta vid den här tiden. Varken Kasia eller Bogoslava hade någon. Kasias mamma har därför ingen möjlighet att kontakta sin dotter. Det enda hon kan göra nu är att vänta. Hon känner på sig att något är fel och går till polisen. Hon anmäler Kasia försvunnen. Poliserna tar emot anmälan, men de tar den inte på allvar. De behandlar Bogoslava som en överbeskyddande mamma och försöker lugna henne. De säger att det bara gått några timmar sedan Kasia försvann. Kasia är vuxen. Hon kommer troligtvis tillbaka snart. Kasia kommer dock inte hem den dagen. Inte nästa dag heller. Hon har aldrig tidigare gått hemifrån utan att säga något. Polisen som regelbundet får besök av Kasias mamma agerar fortfarande inte. Polisen tror att Kasia förmodligen rest bort och glömt att informera om detta. Samtidigt pågår en polisjakt på en fotbollshuligan från Polens största fotbollslag, Wisla, som kastat en kniv från läktaren mot en italiensk fotbollsspelare under en match. Detta blev ett stort ståhej i fotbollsvärlden och poliserna i Krakow befinner sig under stor press att fånga denna huligan. De lägger ingen mer tid på Kasias fall som vid första anblicken inte verkar brådskande. Bogoslava känner sig hjälplös. Hon har nyligen förlorat sin man och når inte längre sin dotter. Hon börjar därför söka på egen hand. Hon sätter upp affischer med Kasias bild i staden och frågar studenterna vid Kasias skola om någon sett henne. Hon pratar med ungdomar i musikbutiken, i bokhandeln och på torget i Krakow. Affischerna hjälper. Bugoslava får tips om att någon sett Kasia i Zakopane. Någon annan på bussen till Waldbrom. Denna information ger henne hopp om att Kasia fortfarande är vid liv. I början av 1900-talet får landet mycket uppmärksamhet av religiösa sekter som sekten Nebo eller Himmelsekten. Bugoslava bestämmer sig för att kolla upp detta. Kasia är trots allt en mycket lätt måltavla för sådana grupper på grund av hennes intresse för religion och ett vacklande mentalt tillstånd. Bugoslava besöker olika sekters högkvarter, men utan framgång. Hon vänder sig också till Dominikanska orden på Stolarska gatan för att få hjälp. De ger henne namnet på en privatdetektiv, Gregor Bohorsovis. Bohorsovis accepterar uppdraget. Han åker till Bugoslavas och Kasias lägenhet. Han bestämmer sig för att spåra flickan och reda ut vad Kasia gjorde precis innan hon försvann. Kasias universitet blir det första uppenbara målet. Till Bugoslavas och alla andras förvåning visade sig att Kasia inte gått till lektionerna alls på flera veckor. Bugoslava blir illa till mods. Hon känner uppenbarligen inte sin egen dotter längre. Hon är chockad. Kasia packade ju varje morgon, gick till skolan och kom sedan tillbaka på kvällen som om ingenting hänt. Det slår henne att Kasia dolde något. Och inte bara för henne. Ingen visste var Kasia befann sig under tiden hon påstod vara i skolan. Kasia var på bättre humör. Hon hade gått ner i vikt, färgat håret. Kunde det vara så att Kasia träffat någon? Trots denna information går fallet i stå. Kasia försvinner som en sten i vattnet. Bugoslava sätter sig ensam vid julbordet för första gången i hela sitt liv. Våren kommer. Det är april 1999 och Kasia har nu varit borta i 5 månader. Bugoslava är hemma när dörrklockan ringer. Hon öppnar och möts av poliser. Männen presenterar sig och informerar henne om att de har kommit för att hämta några av Kasias personliga tillhörigheter. De är intresserade av föremål som hårborste, kam och tandborste. Männen säger inte mycket. De tar tillbehörigheterna och försvinner. Något senare ringer det på dörrklockan igen. Och återigen möts Bugoslava av poliserna. Den här gången har de ett papper till henne. En kallelse till åklagarmyndigheten. På pappret finns en gåtfull inskription om ett förhör med artikel 148,2. När Kasias mamma får veta att detta handlar om ett mord stelnar hon till. Tiden står stilla. Hon inser att hennes dotter Kasia med största sannolikhet är död.
Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Tre månader tidigare, den 6 januari 1999, åker ett fraktfartyg, Los, som transporterar grus och jord på floden Vistula. Framför järnvägsbron stannar motorn. Den oroliga kaptenen går ut för att se vad som orsakat stoppet. Något verkar ha fastnat i turbinen. Kaptenen och några män ur besättningen går ner för att se vad som fastnat. När de närmar sig slås de av en fruktansvärd stank. Eftersom de inte vet vad som döljer sig använder de en pinne för att få loss föremålet. De ser strimlor av mörkblått material samt ett okänt ljusfärgat föremål. Ett mänskligt öra, komplett med ett hål för ett örhänge. Männen stelnar. Efter att ha återhämtat sig från chocken ringer hon polisen. Bara några dagar efter fyndet i floden kommer ett samtal från rättsmedicinska avdelningen. Poliserna får information om att de kvarlevor som hittats i Vistula är ett människolik. Eller, mer exakt, hud som tagits bort från en kvinnokropp. Borttagen försiktigt och avsiktligt. Dessutom medan offret fortfarande levde. Skinnet hade formen av en baddräkt. Ett stycke från ryggen till bröstet med de intima områdena bevarade, bortsett från bröstvårtorna eftersom de skurits ut. Huden hade varit ute eller i vattnet högst 2 eller 3 veckor. Det skulle alltså kunna vara så att offret, eller huden, kastades i vattnet runt jul. Den 14 januari, återigen i Vistula, denna gång 500 meter från den plats där promen, Los, stannade, hittar man ett skuret ben tillsammans med ett lår och bäckenomfång på ett flöte som filtrerar vattnet när strömmen passerar. Benet bär spår av flåning och fasthållning. Det finns också fragment av skinkan bredvid, men där är huden intakt. Tillsammans med de utfiskade kroppsdelarna hittar man också fragment av svarta jeans. Alla, även de tidigare funna klädfragmenten, är noggrant och avsiktligt skurna till små rektanglar. Det råder ingen tvekan om att alla dessa kvarlevor tillhör en och samma person. De som är inblandade i utredningen är chockade. Alla är erfarna specialister, poliser och kriminaltekniker. Ingen har någonsin sett något liknande. Skalpering, stympning, brutal våldtäkt. Men aldrig har de sett någon gå så långt som att skala av huden från sitt offer. Detta kräver stort engagemang, tid och en person som kan bortse från de känslor och avsmak som handlingen för en normal person medför. Den som begick detta mord är en sann psykopat. Ett febrilt sökande inleds, särskilt eftersom det finns en stark misstanke om att gärningsmannen skulle kunna upprepa sin gärning. För att förhindra detta måste man så snart som möjligt hitta gärningsmannen. Specialisterna har en mycket svår uppgift framför sig redan från början. De har bara icke namngivna kvarlevor till hjälp och kan bara förlita sig på vad de ser för att skapa en profil av gärningsmannen. Det antas att gärningsmannen vid tidpunkten för brottet var en man i 22-35 års åldern. Enligt experterna är det troligt att han var bosatt i Krakow. Detta är definitivt en sexuellt störd ensamvarg och enstöring. Han skulle till och med kunna beskrivas av sin omgivning som ett missfoster. Han var säkert fysiskt vältränad och hade en genomsnittlig, eller till och med över genomsnittlig, intelligens. De sår som tillfogats och den ganska skickliga men inte perfekta flåningen tyder på att han har viss erfarenhet av att hantera kniv. Han skulle till exempel kunna vara läkare, veterinär, slaktare, jägare eller någon som sysslar med att stoppa upp djur. Det är mycket troligt att han begick brottet sexuellt och att han utan tvekan inspirerats av Buffalo Bill från filmen Silence of the Lambs, som i filmen flodde visserligen olika kvinnor och sydde kläder av dessa för att skapa ett kvinnligt kön. Det är också mycket troligt att han besöker Kasias grav då och då. Jag kommer ihåg just den här filmen och tittade på den nyligen. I en kort scen kan man se en skräddardocka med skinn som praktiskt taget är tvilling till det som hittades i Vistula. I slutscenen dör Buffalo Bill och faller på en matta gjord av materialrester som är mycket lika de som också hittats med kvarlevorna. Dessa tydligt skurna rektanglar. Med utgångspunkt i profilerarnas hårda arbete börjar poliserna titta på män som passar in på den här beskrivningen. Det finns tyvärr många av dem och det är ett oerhört mödosamt arbete. Ett antal utredare får i uppdrag att enbart ta sig an detta fall specifikt och det är vid denna tidpunkt som den polska avdelningen för ex-akter startar. Det nya teamet börjar arbeta och i april 1999 söker de i databasen över försvunna kvinnor. De tar också DNA-prov från kvarlevorna eftersom de avses att användas i en då helt ny metod som precis börjat användas i Polen. Detta är identifiering av lik med hjälp av genetiskt material. För att studien ska fungera måste de först hitta jämförelsematerial med det från kvarlevorna som hittades i Vistula. I databasen för försvunna personer hittar de många namn. De kontaktar många familjer och de besöker de berörda för att få jämförelsematerial. Det var i detta skede som poliserna begav sig till Bogoslavas lägenhet för att hämta tandborste och andra personliga tillhörigheter som tillhörde Kasia. Det är nu, i april, som ett av de första genetiska testerna i Polen avslöjar att huden som hittades i floden tillhör Kasia. Detta är utan tvekan ett genombrott för både Kasias familj och poliserna. Inget kunde dock vara längre ifrån sanningen. För Kasias hemlighetsfulla personlighet och det liv hon dolde de sista veckorna innan hon försvann får utredningen att stanna upp. Senare samma år, i slutet av 1999, bara ett år efter det att Kasia försvann, avbryts utredningen. I Polen är polisen ansvarig för att upptäcka fall, medan åklagaren är ansvarig för avslutade fall, oavsett vad orsaken till avslutet är, nedläggning eller upptäckt av förövaren. Därför händer det att åklagarmyndigheten avslutar ärendet utan hänsyn till utredarnas arbete. Detta är en stor besvikelse för de utredande poliserna, men ett ännu större slag för Bogoslava, Kasias mamma. Hon kan inte förstå varför hennes älskade dotter har drabbats av ett så grymt öde och skulle åtminstone vilja ha tröst i form av rättvisa. Att se gärningsmannen straffas. Trots att åklagaren har lagt ner fallet ger de inblandade poliserna inte upp. De slutar inte att leta efter Kasias mördare. Tyvärr får de dock aldrig något genombrott. 4 år senare, för att föra fallet framåt, tar utredarna från Arkiv X-avdelningen till och med till okonventionella metoder för att åtminstone försöka begränsa gruppen av misstänkta. Så våren 2003 deltar en klärvoajant, Krzysztof Jakowski, i utredningen som expertvittne. För sin analys får Krzysztof Kasias favoritmaskott, En gul nallebjörn med ett stort huvud och stora plastögon. Som han blåser cigarettrök på och ägnar sig åt sina visioner. Kristoff ger dock upp. Uppgiften, hävdar han, är bortom honom. Han kan inte säga så mycket om mordet. Istället ritar han en projektion av den gamla palatsbyggnaden som påstås vara kopplad till mordet. Polisen försöker med hjälp av en konservator hitta denna byggnad, men detta leder inte till någonting. Kristoff nämner också att han ser några kyrkor, en hel del kyrkor faktiskt, i samband med fallet. Med dessa tafatta antydningar avslutas hans samarbete med polisen. Flera år går och inget nytt genombrott görs i Kasias fall. Den person som är ansvarig för hennes död är fortfarande på fri fot och har inte heller straffats för sin gärning. Det är 2012. Mer än 13 år har gått sedan Kasias försvinnande. Arkiv X-teamet har fortfarande inte glömt mordet och går då och då igenom dokumenten. Vid något tillfälle hittar de något i filerna som de hävdar bör kontrolleras. Och dessa indikationer, i kombination med det faktum att tekniken har utvecklats avsevärt efter så många år, gör att distriktsåklagarmyndigheten i Krakow återupptar utredningen. Som ett resultat av detta beslut kommer en uppgrävning av Kasias kropp att beställas för ytterligare detaljerad undersökning. Denna uppgrävning ses inte som konstig. Kasias hud bevarades av rättsläkare efter den första obduktionen för att kunna undersöka den. Huden har bevarats i utmärkt skick trots att åren har gått. När experterna återigen granskar bevisen överträffas förväntningarna. De upptäcker tillräckligt många nya spår för att de nya artefakterna ska uppta så många som 2 dissektionsbord. I dessa spår hittar de olika ämnen och kemiska föreningar. Organiska fibrer som inte tillhör Kasia, utan snarare växtrester. Närmare bestämt pollenpartiklar. Det är detta fynd som visar sig vara det största genombrottet i utredningen. Växterna som pollenet kommer från är karaktäristiska för ett fåtal områden i Krakow. Växter som producerar detta ämne förekommer inte på den plats eller i den miljö där Kasias kropp hittades. Detta är en enorm ledtråd för utredarna eftersom denna ledtråd ger information om var brottet begicks. I samband med detta försöker laboratorieanalytikerna även samla in genetiskt material för att i framtiden kunna koppla detta till specifika växtexemplar. Universitetet i Wrocław och deras 3D-laboratorium som rekonstruerar mordets förlopp deltar också i forskningen. Enligt deras tester torterades Kasia före sin död och gärningsmannen ska ha huggit henne med kniv i ljumsken, armhålan och nacken. Detta orsakade troligen en förblödning. En portugisisk expert från FN som specialiserat sig på tortyrskador säger att det fanns mycket karaktäristiska märken på Kasias kropp. Dessa märken kan bara ha skapats av slag från personer som har erfarenhet av kampsport. Och i det här fallet troligtvis karate. Detta är ytterligare mycket detaljerade uppgifter som begränsar kretsen av misstänkta. Utredarnas glädje över möjligheten till nya ledtrådar bleknar ganska snabbt. Fallet går återigen i stå. På begäran av poliserna börjar fallet också undersökas av experter från amerikanska FBI, som börjar bli det sista hoppet om en ny syn på fallet. Detta bidrar dock inte mycket till utredningen, och den går från en åklagarkammare till en annan, tills den till slut läggs ner igen 2015. Under alla dessa år har gärningsmannen inte identifierats. Platsen för mordet på Kasia har inte hittats. Inte heller hennes kropp. Det vill säga den flodda torson, hennes huvud, hennes armar eller hennes andra ben. Fallet verkar vara hopplöst. Det är den 4 oktober 2017. Det är snart 19 år sedan Kasia försvann. Några minuter före klockan 15 stannar en skåpbil full av poliser framför glasdörrarna till en byggnad på Trinitarska Street i Kazimierz i Krakow. De bromsar hårt, tvärstannar. Maskerade agenter hoppar ut ur bilen och griper en kort, kraftig och helt oansenlig medelålders man. Mannen har kortklippt, något grått hår, bär en grå dunjacka, mörka jeans och mycket rena, vita sneakers på fötterna. På ryggen har han en svart och orange ryggsäck. Mannen har precis ställt sin cykel mot väggen och var på väg in i byggnaden. Poliserna omringar och handfängslar honom. Mannen gör inget motstånd. Utan ett ord sätter han sig i bilen. Den här mannen heter Robert J. Han är 52 år gammal nu och var 33 när Kasia försvann. Av nästan 500 filer finns Roberts namn redan i den första. Redan i början av utredningen intervjuades han som en av de första vittnena. Robert är intelligent och smart. Han beskrivs av sin omgivning som ensamvarg och ett missfoster. Han gillar filmer, men går inte så ofta på bio på grund av begränsad ekonomi. Han besöker ändå biografen Ueccia, eller Passas, då och då. Han är också audiofil. Han älskar musik och bygger även sin egen musikutrustning. Robert hade en svår barndom. När Robert föddes var hans föräldrar mycket unga och studerade fortfarande. Därför placerade de honom hos en moster som inte arbetade. Hon dog 2 år senare. Mor och farföräldrar på hans fars sida tar då över Roberts vård. Robert flyttar ut till sina farföräldrars enfamiljshus som ligger nära Wielska, en stad nära Krakow. Roberts nya hus är fullt av gamla antikviteter och ligger i ett mycket lugnt område, alldeles intill församlingens prästgård. Denna idylliska bild är dock en illusion. Flytten var inte lyckosam för Robert. Hans farföräldrar var katoliker. Deras disciplinering innefattade dels slag och hårda ord. Från en tidig ålder utsätts alltså Robert för både fysisk och psykisk misshandel. Som hängivna katoliker besöker farföräldrarna kyrkan varje dag. Och Robert var naturligtvis tvungen att följa med. När Robert fyllt 11 syns ändå ett ljus i slutet av tunneln. Robert flyttar ifrån sina farföräldrar och tillbaka in till sina föräldrar. Han flyttar alltså ifrån Wielska till Krakow, till sina föräldrars lägenhet. Han flyttar ut i hjärtat av den vackra, historiska stadsdelen Kazimierz. Exakt på samma plats där han arresteras 20 år senare. Trots att han blivit fri sina farföräldrar har han inte så lätt på sin nya plats. Han har det svårt i skolan. Han är annorlunda och lär sig inte heller särskilt bra. Han är en ganska problematisk elev. Han är ofta störande och aggressiv, även mot lärare. I klassen är Robert syndabocken. Han blir hånad och slagen av sina klasskamrater. Och för att skydda sig gömmer han sig ibland i skolans skåp. Trots dessa många obehagliga upplevelser är det ändå i skolan som Robert finner någon slags tröst. Det är en lärare som Robert anförtror sig. Han tar med sig sina dagböcker och visar honom en bok som han har skrivit. Robert ser honom som sin mentor. De två männen håller kontakten efter skolan och har fortfarande kontakt flera år senare. När Robert slutar gymnasiet vid 19 års ålder gör han en obligatorisk militärtjänstgöring i en dissektionssal vid ett av Jagiellonians universitetsinstitut. Han kastas dock ut ganska snabbt efter att ha dödat alla marsvin som tillhörde universitetet. Detta är bara en av många märkliga och obegripliga episoder i Roberts liv. Under den första hälften av 1900-talet flyttar Roberts mamma till Kanada, främst för att tjäna pengar, medan Robert stannar kvar i Krakow. Vid 26 års ålder går han för första gången till en psykolog eftersom han påstår sig höra röster. Läkarna konstaterar att Robert har psykiska störningar med paranoida episoder. Robert får ett bidrag för detta, vilket från och med nu blir hans enda inkomstkälla. Roberts mamma får ganska snabbt reda på detta och beslutar sig, förmodligen av oro, för att ta med honom till Kanada. Robert flyger iväg till Kanada i hela 7 år och återvänder 1998, 33 år gammal. Robert återvänder till den lägenhet han bodde i innan han flyttade. I samband med detta får han veta att hans föräldrar ska skilja sig och att hans far, en poet från Krakow, har flyttat ut och ska flytta in med sin nya tjej. Robert tar inte detta så bra. Föräldrarnas skilsmässa påverkar honom, trots vuxen ålder. För att klara av dessa plågsamma tankar och känslor börjar Robert desperat söka social kontakt med personer i sin omgivning, speciellt kvinnor. Han börjar sola solarium och träna. Han gör utlopp för sina negativa känslor genom träning. Han tycker särskilt om att lyfta vikter. Robert har alltid varit atletisk. En gång i tiden tränade han intensivt karate. Han visar speciellt intresse för sina grannar och blir märkbart påträngande. Han smygtittar på dem, visar halvnakna bilder på sig själv, skryter om sin kropp och berättar hur mycket han skulle vilja ha en kvinna. Han fantiserar också om den ideala partnern. Att hon ska vara blond, oskuld, lydig och bära franska underkläder. Han berättar för dem om olika kvinnor som han antas ha kontakt med. Han tar med sig några brev som han påstår sig ha fått ifrån dem. Vissa av breven är mycket grova. Robert är dessutom allmänt förtjust i litteratur. Han för själv personliga anteckningar där han bland annat skriver ner många namn på olika kvinnor och deras adresser. Han skickar brev till dessa kvinnor. Breven är ofta vulgära. Detta pågår i åratal och tack vare detta har Robert fått smeknamnet Främlingen från Casimires. Året då Robert återvände till Polen är inte helt olikt det år då Kasia försvann. Kort efter sin återkomst från Kanada börjar Robert, för att förbättra sin ekonomiska situation, försörja sig genom att utföra småjobb på Sukienice. Detta är en mycket karaktäristisk byggnad på Stora torget i Krakow. I november 1998, när Kasia försvinner spårlöst, arbetar Robert fortfarande där och hans mamma är fortfarande i Kanada, vilket gör att Robert bor ensam i en lägenhet i Casimires. I december, några veckor efter Kasias försvinnande, märker omgivningen att Roberts beteende förändras. Framförallt blir Robert mer religiös, vilket inte alls var likt honom tidigare. Han börjar besöka Bonifraters kyrka varje dag. Han gillar att delta i kyrkogemenskapen. Andra gudstjänstbesökare som inte känner honom personligen vet vem han är. Inte bara då han är en duktig hjälp i kyrkan, utan också då han har sin bestämda plats i kyrkan, nämligen på den första bänken till vänster. Av någon anledning är det alltid tomt runt om honom. Detta är dock ingen tillfällighet. Detta beror på att Robert ber oerhört intensivt. Han är mycket högljudd och gestikulerar häftigt. Ett sådant beteende är inte bara utmärkande, utan också helt enkelt störande för andra. Kanske till och med skrämmande. Därför undviker andra gudstjänstbesökare att vara nära Robert. I början av den här ombyggnaden på vintern genomför Robert dessutom en totalrenovering av sin lägenhet. Han fokuserar speciellt på badrummet, tar bort alla kakelplattor och lägger in nya. Robert besöker Kasias grav flera gånger på Batovsk-kyrkogården. Hur vet man att Robert var där? Därför att polisen en tid tidigare satt upp en kamera över Kasias grav som fångar Robert på film. Inte bara när han besöker graven, utan även när han tänder ljus och lägger blommor vid den. Han ses även gräva ner något intill stenen. Detta visar sig vara brev adresserade till Kasia. Flera år senare berättar Robert för media att han inte kände Kasia. Men när han ifrågasätts detta, varför han då gick till hennes grav, svarar han med frågan: är det inte tillåtet? Han förklarade för sin far att det var först då han fick reda på vad som faktiskt hänt Kasia. Han tyckte synd om henne, att hon hade lidit så, och att detta var den enda anledningen till sina regelbundna besök. Enligt Roberts far besökte Robert även Bugoslava, som jagade bort honom. Bortsett från ett fåtal tvetydigheter bildas en helhet. Robert är utan tvekan en saknad bit i detta kriminella pussel, och beskrivningen som trots allt skapades redan för flera år sedan verkar äntligen stämma in på en verklig person. Polisen gör gripandet, trots att de ägnat åratal åt att samla in bevis mot Robert. De har iakttagit honom och minutiöst följt varje steg han tagit. Chefen för arkiv X-avdelningen erkänner att de misstänkte Robert från första början. De väntade bara på att han skulle ta ett snedsteg så att de kunde gripa och åtala honom. Det finns dock en hel del tvetydighet i bevismaterialet. Utredningen är hemlig än idag, och det är väldigt lite som når allmänheten. De flesta rapporterna, särskilt de som rör Roberts gripande, bygger huvudsakligen på hörsägen och rykten. En ofta omtalad historia är att Robert erkände brottet för en munk från Johanneskyrkan som dog innan han kunde förhöras av polisen. Hur vet vi om denna bekännelse? Därför att munken enligt uppgift berättade för sina överordnade vem det var som besökt honom i biktstolen och berättade om det brott de hade pratat om. Det talas mycket i media om ett brev som Robert påstås ha skrivit till sin kollega och som binder Robert till brottet. Om detta är en ren bekännelse eller om brevet innehåller information som endast gärningsmannen kan känna till är oklart. Källan till denna information ska tydligen vara kopplad till någon inom åklagarmyndigheten. Varken polisen eller åklagarmyndigheten bekräftade dock brevets existens. Det finns också många okända uppgifter om det tvetydiga förhållandet mellan Robert och läraren från skoltiden, som Robert, enligt vissa källor, haft en affär med. För även här finns det ytterligare information om att Robert var fascinerad, inte bara av kvinnor, utan även av män. Roberts lärare är en intressant person eftersom att han kände Kasias pappa, både professionellt och privat. Både Kasias pappa och Roberts gamla lärare arbetade på skolan och var vänner. Läraren sägs ha besökt både Kasia och Bugoslava efter Kasias pappas död. Det sägs att denna lärare var den bro som knöt an Kasia och Robert. Men återigen bekräftas inte denna information av varken utredarna eller åklagarmyndigheten. Även denna placeras in under kategorin skvaller. Det har gått mer än 10 år sedan Kasia försvann. Robert, den påstådda gärningsmannen, har suttit häktad i över 3 år. Den 12 februari 2020 inleddes rättegången på nytt. På vissa av filmerna från rättssalen kan man se att det finns bord som liknar skolbänkar mellan domaren och Robert. På dem ligger hundratals vita mappar fyllda till bredden med sidor. Detta är filer från ett 2 decennier långt mål. Själva åtalet omfattar nästan 800 sidor, vilket är en enorm mängd. Åtalet innehåller allt som åklagaren och utredarna anser att Robert har gjort mot Kasia. Tillsammans med dessa anklagelser finns dessa stödjande motiveringar och bevis. Enligt åklagarens anklagelser använde Robert fysiskt våld mot Kasia. Han drogade ner och höll fast henne. Han torterade henne sedan, både fysiskt och psykiskt. Det fysiska våldet innefattade sparkar, slag med händerna samt slag gjorda med redskap som skivstång, bodybuildingplatta och kniv. Enligt utredarna mördade Robert till slut Kasia, flodde och styckade hennes kropp. Enligt åtalet handlade Robert till följd av en patologisk motivation med sexuell grund. Och mordet på Kasia, samt allt han gjorde mot henne, var för att tillfredsställa dessa patologiska behov. Robert förnekar allt. Han förnekar att han överhuvudtaget kände Kasia. Den långa tiden i häkte, förseningen av både rättegången och offentliggörandet av åtalet har utan tvekan gett upphov till många frågor. Framförallt har tvivlet börjat uppstå om mördaren är den som sitter bakom galler. Då allt pågått så länge och allt sammans bara verkar vara spekulationer, kanske Robert är oskyldig. Detta har varit konsensus hos journalisterna de senaste åren. Efter Roberts gripande genomsökte polisen den lägenhet han bodde i grundligt. Lägenheten vändes praktiskt taget upp och ner, med särskilt fokus på det badrum som Robert renoverade strax efter det att Kasia försvann. Hela badrummet skrapades, tapeter slets bort och golvmattor och kakel skrapades loss. En hel lastbil full med bråte sägs ha transporterats bort och att allt detta överlämnades för undersökning. Vad fann utredarna? Nyhetsbyråerna rapporterade officiellt att hår, närmare bestämt 2 hårstrån från låret, hittats. På grund av denna otillräckliga mängd var det dock inte möjligt att extrahera genetiskt material och fastställa vems hår det var. Endast en mikroskopisk analys, det vill säga en visuell jämförelse av håren, genomfördes. Och på grundval av yttrandet från en expert som utsätts för denna uppgift drogs slutsatsen att det material som hittades stämde överens med Kasias hår. Många ifrågasätter dock om en sån analys verkligen är tillförlitlig. Säkert skulle ett DNA-test skingra alla tvivel. Men enligt poliserna är detta en omöjlighet. Åklagaren anger att ett trädgårdshus inte långt ifrån Balis flygplats är platsen Kasia mördades på. Trädgården tillhör Janus, en poet precis som Roberts pappa och en gammal bekant till Roberts familj. Varför tror de det? Därför att Robert, enligt utredningen, sågs där minst 2 gånger samt då de växter som hittades på Kasias kropp växer där. Som tidigare nämndes finns dessa bara i vissa områden i Krakow. Det handlar om en särskild art av tall. På grund av åklagarens misstanke om att detta var den troliga platsen för mordet genomsöktes tomten grundligt, både utvändigt och invändigt. Polismännen genomsökte tomten med hjälp av GPR i jakt på eventuella kvarlevor av Kasia. En damm som fanns på fastigheten tömdes. Hela området grävdes upp och golvet och taket i trädgårdshuset togs bort. Växtprover togs naturligtvis från trädgården för att jämföras med de som fanns i bevismaterialet. Samt färgskrap togs från byggnaden. I en intervju på den populära nyhetskanalen TVN nekar fastighetsägaren till att det ska ha skett något slags mord på hans fastighet. Han döljer inte heller sitt missnöje med att hans egendom och hans tillhörigheter behandlades ovarsamt och utan respekt. Janus själv var tvungen att genomgå ett lögndetektortest flera gånger utan resultat. Roberts försvarsadvokat har också själv stora tvivel och reservationer mot de brottsbekämpande myndigheterna. Dussintals vittnen som vittnar i målet är anonyma. På så sätt garanterar polisen och åklagarmyndigheten säkerhet kring Robert. Följaktligen är många av deras vittnesmål så redigerade på grund av den sekretess som tillämpas att det nästan är omöjligt att tyda vad exakt som sägs. Enligt Roberts advokat fick han ofta bara uttalanden tagna ur sitt sammanhang. Trots att endast de personliga uppgifterna om vittnena skulle vara anonyma. Inte hela deras vittnesmål. Detta gör det utan tvekan svårt för advokaten att på ett korrekt sätt försvara sin klient och hänvisa till vad som faktiskt sades. Dessutom påstås det att åklagaren obevekligt genomför fler och fler experiment. Som om den fortfarande letar efter starka bevis. Och det uppskattas att den nuvarande utredningen redan kostat cirka 500 000 euro. Vad avslöjades egentligen under alla dessa undersökningar och experiment? Det vet vi inte. Åklagaren hävdar att han har starka bevis. Roberts försvarsadvokat hävdar att det inte finns några bevis alls och att själva rättegången bara utgår från tillfälligheter. Vad är sant? Är Robert Casias mördare? Ligger han bakom detta ondskefulla mord? Eller är han bara samma syndabock från skolgården som helt enkelt passar in i profilen? Det återstår nog bara att vänta på slutet av denna rättegång och domstolens beslut. Det återstår också för oss att tro på att detta fall kommer att klaras upp trots allt och att Bogoslava, som dök upp i rätten under uppläsningen av åtalet, äntligen kommer att finna tröst och få ett avslut på detta mycket smärtsamma fall. Idag skulle Casia ha fyllt 45 år. Hennes liv avslutades innan det ens börjat. Jag vill inte att Casia ska bli ihågkommen som tjejen som blev flodd, utan som en ordinär och extraordinär tjej. En smart, intelligent, värdefull och full av passion för fantasyböcker och sci-fi-filmer. En deadhead som skulle älskat Kate Bushs återupplivning 2022. En som älskade och blev älskad i sitt allt för korta liv. Mitt namn är Moa Stefansdotter och det här avsnittet handlade om Katarzyna Sowada som en del av podcasten Mordhistorier från Polen. En serie ursprungligen skapad av Olga Herring som översatts och bearbetats till svenska av Podster.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Demideck presenterar Fasadcharader. dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis?
Fäktar?
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demi Deckare målar gärna, men inte så ofta.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.